det någon som har koll på vilken dag det är idag? Eller som var uppmärksam på vad Susanne sa i inledningen av gudstjänsten? Det fick ju faktiskt en liten hint där. Inte en så liten hint. Hon sa rakt av vilken dag det är enligt kyrkåret. Är det någon som kommer ihåg? Bönsöndagen, ja. Precis. Härligt. Vad sa du? Ja. Ja, det börjar bra det här. Då kan ni ju läsa texten så kan jag gå ner och sätta mig. Så kan ni be fritt efter ert hjärta. Nej, jag kommer ta min utgångspunkt hur som helst i Lukas evangeliets 11 kapitel. Där en av lärjungarna kommer till Jesus och säger: Herre, lär oss att be. Och där Jesus lär sina lärjungar att be. Genom att be. Likaså så talar han till dem i liknelser som han ofta gjorde. Jag kommer spegla den berättelsen genom ögonen på en sexårings tro. I ett försök att skissa på någon form av vuxen barnatro. Där mognad och nyfikenhet inte behöver vara varandras motsatser utan tvärtom kan berika varandra. Mognad och nyfikenhet. Om bön som riktar oss, som öppnar oss. Och som sätter oss i rörelse. Jag tänker vi har alla olika erfarenheter av bön. Det kan beskrivas på en mängd olika sätt. Så jag tänkte bara så här precis i inledningen. Kort bara skissa lite grann på vad är bön. Och då snubblade jag över en, tycker jag, klargörande text. Som jag tänkte läsa rakt upp och ner. Målar rätt så bra om bönens mångfald. Och rubriken är: vad är bön? Bön kan vara ordlös och tyst. En suck, en tanke, en in- eller utandning. Bön kan vara osorterade tankar, huller om buller eller formulerad med ord. Gamla ord, nya ord. Kort eller lång bön spelar ingen roll. Bön är enkelt. Inget som behöver vara märkvärdigt eller göras fint och perfekt. Bön är att tala sant om livet precis så som det är. Bön kan uttryckas i sång, dans eller i ett musikstycke. Bön kan ske i tystnad och i avskildhet eller i gemenskap med andra. Min gråt kan vara en bön. Bön kan vara hängivet och högljutt eller tveksamt och tvivlande. Bön kan vara ett samtal med Gud eller med någon jag hoppas finns och vill mig väl. Samtalet kan vara över på en sekund, men kan också pågå en livstid. Bön är att stanna upp en stund. Att på ett eller annat sätt rikta sitt inre liv med längtan, tacksamhet, besvikelse, sorg och frågor till kärlekens och fridens Gud. Jag tycker att den här texten på något vis målar bilden av bön som närmast oändligt med uttryck. Och jag tycker att den där sista meningen den sammanfattar rätt så bra vad det ytterst sett handlar om. Att stanna upp, att på ett eller annat sätt rikta sitt inre liv med längtan, tacksamhet, besvikelse, sorg och frågor till kärlekens och fridens Gud. Som jag sa i inledningen, bönen, den riktar oss, den öppnar oss och den förmår att sätta oss i rörelse. Om detta kan man läsa om i evangelien, om det vittnar hela Jesu liv. Till honom får vi rikta våra inre liv med längtan, tacksamhet, besvikelse, sorg och frågor. Liksom han själv, gång på gång på gång, riktade sitt inre liv till Fadern. Med det som var hans längtan, tacksamhet, besvikelse, sorg och frågor. Och därför kan vi med rätta tala om Jesus som bönens och hela trons både stjärna och kärna. Liksom han är både vägen och vägvisaren. Därför så tänker jag att vi inte kan utgå ifrån någon bättre text nästan. Än den som står i Lukas evangeliets 11 kapitel och som har rubriken om bön. Och som handlar om hur Jesus möter lärjungarnas frågor och funderingar kring bön. Så vi läser ifrån Lukas evangeliets 11 kapitel och vi läser de 13 första verserna. Lukas 11 och 1-13. Om bön. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om man inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande. Och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? I min bibel så tog jag med en liten bild. En ikon skulle man kunna säga då. Av mig själv. Den här bilden. Här är jag 6 år. Och har precis börjat 1:an. Och jag fyller sent på året så jag har inte hunnit fylla 7 ens en gång. Det här var inte första försöket att ta ett porträttkort på mig, utan det andra försöket. Och det var inte för jag var en bångstyrig ung pojke. Det tyckte nog min lärarinna ganska snart, men det var mer för att munnen glappade. Så det blev många timmar i korridoren, men det var efter det här. Utan det var för att den första, det blev något fel, så fick jag bara veta: Det blev ingenting med ditt första kort, så du får gå en gång till. Och så fick jag springa iväg själv någonstans och så fick jag ta det här kortet. Den här lilla killen hade en väldigt självklar barnatro. Och det spelar ingen roll ifall det var nycklar som hade försvunnit, om det var stora syskon som bråkade som jag tyckte var väldigt obehagligt, eller om det var något annat. Utan det var väldigt, väldigt självklart för mig att be till Jesus. Och mina föräldrar har berättat att jag ofta kom till dem och sa att nu har jag fått bönesvar. Som om det var det självklaraste i världen. Ett halvår innan det här kortet tog så var jag med om en olycka. Vi cyklade tävling, ett gäng grabbar på gatan. På den tiden hade man ju inte hjälm. Man hade inte hjälm när man cyklade. Möjligtvis när man lärde sig, men sen så kunde man ju cykla. Så jag pinnade på där. Jag låg först i spår, det minns jag. Det framhöll jag även efter olyckan. Jag låg först ändå. Och så tittade jag bakåt för att se vad de andra var. Och missade att grannen som hade klippt gräset hade ställt ut sin gräsklippare utanför tomten. Så jag kör ju rakt in i den där, flyger i en båge över styret och sen ner i asfalten. Och sen minns inte jag så jättemycket, för jag fick hjärnskakning. Men min stora syster som var hemma själv med mig vid det här tillfället, hon har berättat att när jag sa någonting, när jag mumlade någonting, så var det inte: var det mamma, var det pappa, utan det var: be till Jesus. För det var så självklart. Och när jag tittar på det här kortet, så det är lätt att tänka: tänk vad mycket livet skulle lära. Tänk vad lite jag visste. Underförstått att det var ju fint det där. Att ha en naiv tro på Jesus. Men livet skulle lära att det är inte så enkelt. Någon slags känsla av lite medkänsla, vemod. Vad lite man vet när man är liten och vad hårt livet är. Men när jag tillåter mig att dröja kvar lite grann i den tanken eller i den känslan, så är det som om den där lilla killen tittar på mig och ser mig rakt igenom, nästan lite uppfordrande. Och jag inser vad mycket jag har förlorat. Vad mycket jag har gjort svårare än vad det behöver vara. Krånglat till det. Och vad mycket jag har att lära av den där lilla killen, av tillit, av nyfikenhet, av förväntan. Inte utan att Jesus på andra ställen i evangelierna återkommande lyfter fram barnen som förebilder. Och det är viktigt att betona att det handlar inte om någon inteckning för någon slags barnslig vuxentro. Att man ska fastna i någon slags infantilt förhållande till tron. Men ändå tar han barnet som förebild. Det påminner mig om en berättelse som jag hörde om med någon form av fördjupningsdag som hölls i någon församling för ett antal, rätt många år sedan. När en man i pausen i fikakön var märkbart frustrerad och han deklarerade smått irriterat att i hans värld så var minsann tro något väldigt enkelt. Varför ska vi hålla på och krångla till det så mycket? Och då hörde till saken att den här mannen till vardags var vd för ett framgångsrikt företag på orten. Och man kan ställa sig frågan om han närmade sig de uppgifterna på samma sätt. Att ja, men det här att vara vd, det är i grunden något väldigt, väldigt simpelt. Så Jesus tar barnen som förebilder, men han uppmanar oss inte till någon barnslig vuxentro. Snarare då, om man ska leka med orden, att han utmanar oss att närma oss en vuxen barnatro. Är ni med då? Alltså vad jag menar. Alltså där barnets självklara nyfikenhet och tillit får förenas med mognad och uthållighet som formas i gemenskap med Jesus själv. Där år läggs till år. Genom livets olika skiftningar. Och det kanske då går att tala om någon form av vuxen barnatro. I bibeltexten så inbjuds vi att be, att söka, att bulta med löftet om att Gud alltid kommer att ge oss goda gåvor. Men är det inte det som ofta ger oss problem? Sådana uttryck, förstämmer det verkligen? Kanske har man provat, funkar inte. Lär oss inte livet att det är just så det inte är. Stämmer det verkligen att den som ber han får, att den som söker han finner, att den som bultar för honom ska dörren öppnas? Ja, vad tänker du? Förutsätter inte det här ett visst mått av blind tro, att vi ändå måste rycka ut till Guds försvar och försöka förklara för oss själva och andra varför svaren tycks utebli, men att bönerna ändå på något sätt har blivit besvarade. Känner ni igen det? Som att Gud inte själv kan ta ansvar för sitt agerande. Men likt otåliga barn så inbjuds vi att ställa våra frågor till Gud, även de frågor som kanske är felaktigt ställda, som inte är filtrerade genom en korrekt teologi. Personen i liknelsen beskrivs som påträngande. Det är ju inget skönmålande ord. Jag tycker det är intressant att just på bönsöndagen så har man valt psalm 13 som saltarsalm. För det är ju inte en direkt glasklar eller allt igenom vattentät bön på något sätt. Den lämnar oss med flera frågor eftersom den ställer så många frågor. Jag tänker läsa psalm 13. Hur länge ska du glömma mig, Gud? sätter bara ett litet kommatecken. Jag glömmer dig aldrig, säger Herren på andra ställen. Men här säger psalmisten, hur länge ska du glömma mig, Gud? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre min Gud. Ge ny glans åt mina ögon. Låt mig inte somna in i döden. Låt inte min fiende säga att han besegrat mig. Mina ovänner jublar över mitt fall. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. En psalm som felaktigt skulle jag säga antyder att Gud glömmer oss. Att Gud döljer sitt ansikte för oss. Men där ändå står att jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herren så här att han är god mot mig. Mitt i det som är mitt förvirrade liv. För problemet är inte våra frågor. Det lär oss Bibeln gång på gång på gång på gång. Problem uppstår först när vi upphör att be och söka och bulta. När vi upphör att rikta våra frågor till Gud för att vi inte längre orkar tro eller hoppas. Jag säger inte det för att skuldbelägga. Men det är så lätt att tänka, Gud, du gör ju ändå ingenting. Det är bättre att jag tar tag i det här själv. Och så ger vi upp och lägger ner. Eller så frestas vi att tro att det är våra böner, det är vårt sökande, vårt bultande i sig som ska nöta ner Gud så att han till sist behagar oss. Vad var det jag läste i början? Jo, bön är att stanna upp en stund. Att på ett eller annat sätt rikta vårt inre liv med längtan, tacksamhet, besvikelse, sorg och frågor till kärlekens och fridens Gud. Bön som riktar oss, som öppnar oss och som förmår att sätta oss i rörelse. Den brittiske kväkaren William Penn som levde på 1600-talet förmanade sina vänner med de här orden. Mina bröder, låt oss noga se till så att vi icke ger oss iväg före vår vägvisare. Och icke heller dröjer bakom honom. Till den som hastar går må hända vilse. Och den som blir kvar mister må hända sin vägvisare. Därför har bedjare i alla tider bett om att Gud ska bli kvar hos dem. Bliv kvar hos mig. Inte för att Gud har hotat med att lämna dem. Utan för att de har förstått att utan Gud är de ingenting. Herre, öppna på nytt mina ögon. Så jag ser att hos dig är min frid. Som vi ibland sjunger. Lukas beskriver återkommande hur Jesus ofta och gärna ägnade sig åt enskild bön. Hur han drog sig undan. Hur han tog tid att vara med sin far. Han som själv var Gud hade fortfarande ett behov av att stilla sitt inre inför kärlekens och fridens Gud. Och dagens text berättar om lärjungen som kommer till Jesus just efter en av dessa många bönestunder. Och så säger han, lär oss att be. Det var en lärjunge som hade vandrat med Jesus, som kände honom. Och ändå så säger han, lär oss att be. Det är ett uttryck både för ett behov att lära av sin mästare. Men också en tillit till att Jesus kan och förmår att lära honom och de andra att be på sätt som de själva inte förmår. Och som jag sa, Jesus lär sina lärjungar att be genom att be. Det är inte så här, här har ni fem punkter för ett framgångsrikt böneliv, utan när ni ber, då ska ni säga. Han ger dem av sitt goda. Och han gör det genom att be. Och han lär dem inte bara att be genom att be, utan han lär dem också genom att leva sin bön. Bön som riktar, bön som öppnar och bön som sätter dem som ber i rörelse. Och det blir allra tydligast i Getsemane. För det är ett av de tillfällen där Jesus går åt sidan för att be. Och i det läget så vet han att det är oerhört mycket som står på spel. Därför vill han ha med sina närmaste vänner. Stanna här medan jag går iväg och ber. Vaka och be med mig. Och i sin bön väljer sig Jesus att röra sig mot Gud med det som är hans rädslor, hans frågor. Och märk väl, Jesus ber faktiskt om att få slippa det som väntar honom. Det han vet är Guds väg för honom i den här situationen. Ta denna bägare ifrån mig, säger han. Men så tillägger han, inte som jag vill, utan som du vill. Kopplat till dagens text, när Jesus ber sina lärjungar att be att Guds rike ska komma. Andra gången när han lär den här bönen så säger han också att Guds vilja ska ske på jorden så som i himlen. Det är inte bara en fin formulering för Jesus, någonting som vi kan rabbla som gör oss saliga. När Jesus är i Getsemane så är det här på liv och död. Han ber inte, låt nu min vilja ske. Utan inte som jag vill, utan som du vill. Ord som handlar om de liv vi lever. När Jesus ber den bönen i Getsemane så vet han inte hur Gud kommer att rädda honom. Och hans hopp bygger inte på sin egen eller sina vänners förmåga att kontrollera resultatet av det han ber. Nej, hans hopp grundar sig på en djup tillit till att Guds stora berättelse är så mycket mäktigare, så mycket större än alla de hot han just nu ställs inför. Att Guds stora berättelse till och med är starkare än döden. Och i detta visar Jesus vad det innebär att lita på Guds framtid samtidigt som han aktivt i bön deltar i det som är Guds nu. Jesus litar på Fadern ända in i döden. Den död som han själv fruktade och helst ville undvika, men inte gjorde. Och när han uppstår igen på den tredje dagen så bekräftar det bara att bönernas bro, den bar. Hela vägen. Och genom vad han gjorde växer även vårt hopp. Att Guds löften håller att bygga våra liv på vad som än möter oss. Även om frågorna är fler än svaren. Så får vi komma till Gud med förhoppning om att det är bara han. Det är bara i hans vilja som vår frihet är. Tillbaka till sexåringen. Jag där i ettan. Som genom att be för borttappade nycklar, för syskon som bråkade, för väldigt mycket annat. Närmade mig Gud med ett barns självklarhet. Gud kan fixa allt. Och han är intresserad av mitt liv. Trots att jag redan då förstår att Gud inte skulle fixa allt precis så som jag ville. Men det hindrar mig inte från att lika självklart komma till honom igen och igen och igen. För jag upplevde att Gud förstod mig. Att han mötte mig. Att han ville mitt bästa. Och med ökad ålder har det blivit ännu tydligare. Att Gud inte alltid fixar allt så som jag vill. Det är snarare regel än undantag. Och det här som cynismen riskerar att smyga sig in. När barnet går förlorat. Har Gud verkligen sagt? Har han lovat det här? Finns det överhuvudtaget en Gud i himlen? Och är denna Gud i sådana fall alltigenom god? Och vad innebär det i sådana fall? En del av mognaden handlar om att försonas med vår egen mänsklighet. Att vi är människor och det innebär att vi har gränser. Både för vad vi förmår att göra och för vårt förstånd. Och att endast Herren är Gud. Liksom det också är en del av mognaden att inte upphöra att ställa de där uppriktiga frågorna när vi faktiskt inte förstår. Att erkänna att jag fattar inte det här. Jag behöver hjälp. Att ställa dem till Gud i tron på att Gud faktiskt förmår att svara för sig själv. För det gör han. Att lik David i psalm 13 utgjuta våra hjärtan inför honom. Och likt Jakob som brottades med ängeln inte släppa Gud med mindre än att han välsignar oss. Och då menar jag inte välsignelse i meningen att vi får svar precis så som vi önskar. Jag släpper det inte för att jag har vunnit den där miljonen. Det är inte det jag talar om. Utan en öppenhet för att Gud alltid har den större bilden. Och att alltid söka denna större bild. Gud, ge mig din blick på den här situationen. Och på tillvaron. På livet. För det bönen gör med oss. Det är att den formar och vidgar vårt sätt att se. Vårt sätt att tänka. Vårt sätt att vara. Ett livslångt formande. När det genom ökad mognad blir allt mer tydligt hur oändligt mycket vi hela tiden har att lära av den Gud som har gått före i Jesus Kristus. Han som samtidigt inbjuder oss att vandra sida vid sida med honom och som också gör det, vandrar sida vid sida med oss. Och dagens text gör det dessutom tydligt vad det är för gåva som Gud ger alla. Som söker honom. För hur var det stod? Jo, om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom. Anden som riktar oss. Anden som öppnar oss. Och anden som förmår att sätta oss i rörelse. Så be med mig. Kom helig ande. Öppna våra ögon för vad det innebär att följa Jesus och att förenas med hans intressen i den här världen, den värld som du älskar. Hjälp oss att bryta med de makter som vill hindra oss och led allt så att Fadern blir ärad och lovprisad genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.